Återigen så lyssnar vi på Markus evangeliet. Vi är fortfarande kvar i det 10:e kapitlet, vers 46-52. De kom fram till Jeriko, och när Jesus lämnade Jeriko med sina lärjungar och en stor folkskara, satt en blind tiggare vid vägen, Bartimeus, son till Timeus. Bartimeus, det betyder just Timeus son. När han fick höra att det var Jesus från Nazaret som kom, började han ropa: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Många sa åt honom strängt att vara tyst, men han ropade bara ännu högre: Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och sade: kalla hit honom. De gjorde det och sa till den blinde: lugn, res dig, han kallar på dig. Då kastade mannen av sig manteln, hoppade upp och kom fram till Jesus, och Jesus frågade honom: vad vill du att jag ska göra för dig? Den blinde sa: rabboni, gör så att jag kan se igen. Jesus sa: gå, din tro har frälst dig. Och genast fick han sin syn och följde Jesus på vägen. Så långt läsningen, öppet och offentligt av Guds eget ord. Vi använder den här trestegsmetoden, tid, teologi och tillämpning. Vi flyttar tillbaka i tiden, tittar på teologin och funderar på hur vi ska tillämpa det. Tid, ja, Jeriko är en av världens äldsta städer, nästan 6000 år gammal. Det var den första staden som Israel intog vid erövringen av det heliga landet år 1457 före Kristus, tror en del. Det finns lite olika tideräkningar, men de mest konservativa brukar hålla det datumet. Teologi. Ja, i närheten av Jeriko ägde en av gamla testamentets Kristusuppenbarelser rum. Jesus hade varit där tidigare. Josua 5:15. Befälhavaren över Herrens här sa då till Josua: ta av dig dina skor, för platsen där du står är helig. Och Josua gjorde så. Det här menar man är en kristofani, en Kristus uppenbarelse i gamla testamentet. Jesus, befälhavaren över Herrens armé, generalen över Guds armé. Erövringen av Jeriko skedde delvis på ett övernaturligt sätt. Gud hade gett dem landet och gett dem seger över motståndet i staden. Men ändå måste de kämpa för den. De skulle i någon bemärkelse vara med och manifestera den redan givna segern. Och det innebär att de stred i totalt överläge i kraft av Guds löfte. Och det får vi också göra. Josua 6:2. Och Herren sa det till Josua: se, jag har gett Jeriko med dess kung och dess tappra stridsmän i din hand. Tåga runt staden med alla stridsdugliga män. Gå runt staden en gång, så ska du göra i 6 dagar. 7 präster ska bära 7 basuner gjorda av bagghorn framför arken. På 7:e dagen ska ni tåga runt staden 7 gånger, och prästerna ska blåsa i basunerna. När de blåser i baggens horn med utdragen ton och ni hör basunljudet, ska hela folket höja ett kraftigt härskri. Då ska stadsmuren störta samman och folket ska storma in över den, var och en, rakt fram. Så gick det till. Övernaturligt och naturligt, kan man säga. Tillämpning. När vi har fått ett löfte av Gud, kan det ändå vara så att dess uppfyllelse innebär vår delaktighet och vår insats. Det kan till och med vara så att vi får strida för det som redan är oss givet. Vi behöver aldrig frukta i den striden. Vi kommer att vinna seger i kraft av löftet om vi inte ger upp. Vi är lovade till exempel andens frukt i våra liv, men ibland kan det ändå vara en kamp innan vi ser frukten i full mognad. Vi kan uppleva att vi har en kallelse till tjänst på ett särskilt område, Men ändå får vi uppleva både inre och yttre strid mot omständigheter innan vi kommer dit Herren har lovat att föra oss. Vi ska inte tröttna och ge upp, fast motståndet reser sig lika högt och starkt som Jerikos murar. I trohet och uthållighet verkar Herren, och snart ljuder basunljudet och vi kan inta löfteslandet. Ära halleluja. Hebreerbrevet 10:36. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Ja, och när Jesus lämnade Jeriko så satt Bartimeus där och ropade: Davids son, förbarma dig över mig. Teologen Joseph Lightfoot, som levde 1828-1889, nämner att det är möjligt att Timeus son, eller Timai, kan vara samma ord som Simais, blind, genom att kaldéerna bytte ut bokstaven S, Samech, mot T, Tav, vilket skulle innebära att Bartimeus inte betyder något mer än blind son till blind far. Det var lite intressant. Bartimeus, den blindes son. Teologi, ja, den blinde Bartimeus bön har faktiskt gett upphov till den så kallade Jesusbönen. Herre Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig över mig, en syndare. Herre Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig över mig, en syndare. Herre Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig över mig, en syndare. Och jag läste ett citat där det stod så här: denna lilla juvel till bön rymmer allt. Trosbekännelsen, lovprisningen, förbönen och den egna insikten om hur totalt beroende vi är av Guds nåd. Det tyckte jag var fint. Tillämpning. Ja, Bartimeus, ibland behöver vi lämna vår försagdhet och försiktighet och ge luft åt vår tro och vår nöd inför Gud. Det är naturligtvis inte röstvolymen i vårt rop som är det avgörande, utan djupet i vår ärliga längtan och tilltro till Jesus. Många sa åt honom strängt att vara tyst, men han ropade bara ännu högre. Ja, tid. Matteus berättar att det faktiskt var två blinda män som Jesus mötte, både när han kom till Jeriko och sedan när han lämnade staden. Det finns ingen motsättning i de två evangelisternas versioner. Matteus bara påpekar att Jesus mötte två tiggare redan vid ankomsten till staden. Och Markus informerar oss om att undret med dem skedde när Jesus lämnade staden, och att den som förde deras talan var Bartimeus. Teologi. Lägg märke till att han ber om barmhärtighet och nåd, och att han fortsätter sitt ropande trots att folkskaran försöker tysta honom, som om de trodde att han endast var ute efter allmosor och uppförde sig allt för påträngande, då vår Herre först inte verkade ta notis om honom. Ibland prövar Gud vår tro genom fördröjning för att visa om den är uthållig, men han går aldrig förbi den. Och detta påminner oss om vår uppgift att be ständigt utan uppehåll. Tillämpning. Well, när det känns som att alla vill tysta ner vår bekännelse till Jesus och hela världen arbetar på högtryck för att ta ifrån oss vår frimodighet och vår ivriga bön, är det viktigt att vi inte låter människor som är obekväma med vårt kristna tro ta över handen, utan fortsätta att ge röst åt vår bekännelse, vår bön och vår längtan. Ordspråksboken 29:25. Människofruktan blir en snara, men den som förtröstar på Herren blir beskyddad. Jesus stannade och sa: kalla hit honom. De gjorde det och sa till den blinde: lugn, res på dig, han kallar på dig. Tid. Jesus stannar, kallar på honom och frågar vad han vill att han ska göra för honom. Bartimeus verkar vara mest koncentrerad på sitt kroppsliga behov och säger: Herre, öppna mina ögon. Jesus förbarmar sig och vidrör hans ögon. Vid några tillfällen, men inte alltid, så rörde Kristus vid den skadade kroppsdelen. Och Lukas han tillägger, du får din syn. Och undret sker och mannen kan omedelbart se. Det är faktum. Teologi. På Herrens ord, kalla hit honom, som vi läste, så ändras hela scenariot. Plötsligt vill människor bära fram behovet till mästaren. Och de som tidigare ville stoppa Bartimeus är nu de som följer honom fram till Jesus. Så totalt förvandlar ett enda ord från Jesus situationen. Den verkningsfulla kallelsen från Gud är oemotståndlig och för människor fram till ett möte med Jesus. Det kan vi vara säkra på. I Johannes 6:44 skulle Jesus komma och säga, ingen kan komma till mig om inte fadern som har sänt mig drar honom. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Kalla hit honom. Det var dragningskraften. Tillämpning. Ja, lägg märke till orden lugn. Res dig. Han kallar på dig. Det här är mäktigt. När Herren kallar på oss kommer först ett lugn och en frid som gör att vi vet att vi har med Jesus att göra. Sen kommer kraften att resa på oss i vår blindhet och i nästa ögonblick ser vi vår frälsare med öppna ögon. Och så här går det ofta till när människor blir frälsta, när människor kommer till tro. 1. De nås av kallelsen. 2. De upplever friden och tryggheten från Jesus. 3. De får kraften att söka sig fram till honom. Och 4. Strax är trons under ett faktum. Och 5. De kan tydligt se vem som frälst dem och ge honom äran och följa honom. Då kastade mannen av sig manteln, hoppade upp och kom fram till Jesus. Tid. Manteln var ett större ytterplagg som fungerade lite som allt möjligt. Både som värmande vinterplagg och som täcke att svepa in sig i under de kyliga nattetimmarna. Och under den hade man en tunika eller en slags tunnare långskjorta. Det var oftast det dyrbaraste plagg man ägde. Manteln. Teologi. Ja, mannen fick bråttom och beslöt sig för att göra sig av med allt som skulle kunna hindra honom i sin iver att närma sig Jesus. Det är tydligt att vi här har en beskrivning av ett ögonvittne, vilket Petrus, som tillsammans med Markus skrev evangeliet, måste ha varit. Tillämpning. Vi behöver ibland kasta av oss manteln, det gamla, invanda, trygga, rutinmässiga, så att vi bildligt talat kan hoppa upp och springa fram till Jesus. Mantel kan faktiskt stå som symbol för ställning, status och förmåga också. Och Paulus han kastade av sig allt detta för att bli funnen i Kristus. Underbara ord, Filipperbrevet 3:7. Men allt det som förr var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust för att jag har funnit det som är långt mer värt, kunskapen om Kristus Jesus min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som skräp för att vinna Kristus och bli funnen i honom. Här ser vi en som kastade av sig manteln. Och Jesus frågade Bartimeus, vad vill du att jag ska göra för dig? Och den blinde sa, Rabboni, gör så att jag kan se igen. Tid. Rabboni eller Rabboni betyder bokstavligen min mästare. I ett på slutet är min. Mästare min. Rabboni. Det här var ett mer respektfullt sätt att tilltala en rabbin än med den enklare formen ravi eller rabbi. Teologi. Ja, Vår Herre visste väl vad han önskade, men det var nödvändigt att han och de som stod runt omkring skulle få höra från den blindes egna läppar hur han bekände sitt behov och hans tro på den kraft till helande som nu var närvarande. Vi har alltså en lektion i bekännelsens teologi. Tillämpning. Tänk, om Jesus skulle ställa sig framför dig och säga: vad vill du att jag ska göra för dig? Vad skulle då ditt svar bli? Skulle det svaret säga något om vem du är och vad som är viktigast i ditt liv? Om du är blind och vill få din syn, vad ska du då som seende använda dina ögon till? Det kan vara viktiga frågor att ställa sig. Jesus sa: gå, din tro har frälst dig. Och genast fick han sin syn och följde Jesus på vägen. Det här är mycket intressant på tal om tid. 8 gånger möter vi det här uttrycket i Nya Testamentet. Din tro har hjälpt dig. Din tro har frälst dig. Din tro är stor, eller liknande. Teologi. Det är som om Jesus sa: jag har helat dig, men din tro på mig har fått mig att göra det. Bartimeus tro på Jesu kraft blev synlig i följande saker. För det första, han bekände honom som den rätte och sanne Messias, alltså mäktig att göra undret. Och för det andra, han vädjade till hans barmhärtighet och höll ut i det nödropet trots att han blev nedtystad. Tillit och ivrig bön utför stora under tillsammans med Gud på grund av hans barmhärtighet. Jakobs brev 5:14. Är någon bland er sjuk, ska han kalla på församlingens äldste, och de ska be över honom och smörja honom med olja i Herrens namn. Trons bön ska bota den sjuke, och Herren ska resa honom upp. Och har han begått synder, ska han få förlåtelse för dem. Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra så att ni blir helade. Den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan. Tillämpning. Det finns ingen som är så liten och föraktad i världen, en blind tiggare, så att de inte, om de kan tro på Herren Jesus Kristus, om de söker sig dit Herren vandrar, om de ropar till honom och inte ger upp, ska få se underbara saker ske genom frälsarens händer. Det är evangelium. Och det här miraklet utlöste ära till Gud från folkskaran. Och hos den blinde mannen inte bara lovsång, utan också beslutet att följa Kristus. Han följde honom på vägen, står det faktiskt. Så ska det vara med den frälsning vi tar emot. Vi växer i nåden genom att den förlöser hjärtats lov och pris till Gud och motiverar oss att följa Herren Jesus Kristus. Vilken härlig läsning ur Markus evangeliet. Amen.